I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radio Play.
Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Känslor och sånt med dina favoritkillar, får man säga så.
Niklas och Kallis, vi sitter här i ditt kök, ja. Återigen.
Hemma hos avsnitt har ju blivit både bekvämt och vi har också faktiskt fått flera mejl från lyssnare som tycker att det känns mysigt att vi sänder lite hemifrån.
Visserligen på bekostnad av våra berömda freestyles, men de kommer ju komma tillbaka. Men just nu så lutar vi oss tillbaka, för nu är vi framme vid avsnitt 73.
Wow.
Och det var ju fotboll.
Ja.
Det var ju bragd!
Det var ju bragd och det är, nu när det här avsnittet har släppts så har det ju gått ungefär en vecka sedan bragden i Milano. Men vi kan liksom inte, vi brukar inte att kanske gå in så jättemycket på saker som hänt i typ nutid. Men det här, det är ju en hjärtefråga för oss, fotboll. Och vi måste ju bara kommentera vad vi gjorde och vad vi var.
Särskilt i och med att jag aldrig har haft så mycket känslor kring en fotbollsmatch i hela mitt liv, tror jag.
Ventura sitter på en stol och tittar inte på. Här kommer hörnan in. 5 sekunder kvar. In i straffområdet. Kiese till Lineker-rundan. Skott Bernadeschi. Påtäckande svenska offside. Till Chiellini som är offside. Han är offside. Då har 5 minuter gått. Och matchen är slut! Det är klart! Sverige ska spela VM i Ryssland! Sverige ska spela VM i Ryssland! Hej Moskva! Hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen! Hej tung industri och vackra floder! Hej hopp i full galopp mot det stora och mäktiga mästerskapet! Vi åker med Jannes gäng, de som gör tigrar av sniglar, juveler av grus och verklighet av drömmar! Hej! 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 Hej VM!
Sverige har ju då, herrlandslaget har ju spelat VM-kval under ett helt år ungefär. Och lyckats, trots att man hamnade i en, vad som troddes var liksom en omöjlig grupp med stornationer som Frankrike och Holland, så lyckades vi knipa en andra plats. Och därigenom fick vi gå till playoff. Och vi får det absolut svåraste tänkbara motståndet man kan få, nämligen stornationen Italien, som inte har missat ett VM på 60 år. De är typ 4-faldiga världsmästare, 6-faldiga VM-finalister. Alltså det här är ju, det är crème de la crème i fotbollsvärlden.
Så det kändes ju smått omöjligt när vi satt oss ner där i soffan.
Ja.
Men du kanske inte visste vad jag gjorde då, Kallis.
Nej, vad gjorde du för något?
Jag trodde på att vi skulle kunna fixa det.
Ja, du gjorde det.
Ja, jag satsade 200 riksdaler på att Sverige skulle vinna den matchen. Vet du varför också? Därför att jag skulle bli ett rik om det gick in. Det skulle ha varit 9 gånger pengarna om Sverige vann.
Nu vann de ju inte matchen.
Nej.
Men de spelade likväl oavgjort. Och i och med att de i det första playoff-mötet hade fått in en balja.
Mm.
Genom att brunka killen Jakob Johansson, som man aldrig hört talas om egentligen innan, satte liksom ett mål. Så räckte det ju med 0-0. Men det trodde man ju inte skulle hända, att man skulle hålla 0-0 på San Siro. Där det är liksom borgen för italiensk fotboll. Och de var ju piskade att vinna. Och de, vilket tryck de hade.
Vi var ju hemma hos Tonka.
Vi var hemma hos Tonka. Och vi var ju ett gäng som har haft lite erfarenhet av att titta fotboll tillsammans. Det var ju dina bröder Tonke och Hampus och din kusin Hjalmar som alla är på en... Alla är väldigt intresserade av fotboll och alla hade samma känsla inför den här matchen. Alla var, kände sig som i alla fall, var ungefär lika superduper nervösa.
Mm. Men sen blåstes matchen igång.
Ja.
Och det blev ju, det såg ju inte lovande ut kan jag säga.
Nej, där började det ju. Alltså, vi snackar ju 90 minuter tortyr. För det man förstod redan från start egentligen var ju det att Sverige kommer inte ha en syl i vädret. Sverige kommer inte ha ett anfall. Utan vi var tillbaka, pressade något till det milda grad. Och det handlade om liv och död.
Ja.
Och där satt vi allihopa i Tonkas lilla gössbunker. Och det stank av pizzaos, fjärtar och kallsvett som samlades som ett moln. Och vi satt där och vi kved och vi skrek. Och till slut då, trots alla odds, så klarade vi att hålla emot. Den svenska muren höll och Italien fick inte hål på oss och vi gick till VM! Tack Sverige, tack!
Kommer du ihåg när man var liten och man lirade fotboll så var det alltid så här att man sa att man var någon.
Mm.
Alltså, kolla kom på mig, nu är jag Ronaldo eller nu är jag... Ja, men så höll man ju på så där. Jag är
Francesco
Dunga.
Totti.
Ja, precis. Han var ju klassiker.
Ja.
Men så här, om vi skulle kolla på svenska landslaget här nu. Och du skulle säga vem jag var.
Ja.
Vem skulle jag vara då?
Som i startelvan då?
Ja.
Nej, men det är väl Granen då.
Granqvist.
Ja, nej.
Ja, i och för sig.
Ja, men jag vet inte. Typ att du skulle vara en Jimmy Durmas lite. Eller en Marcus Berg.
Fan, vad schysst. Vad hette de där tvillingarna som spelade innan?
Elm.
Du, Elm.
Rasmus Elm.
Rasmus Elm.
Ja,
nej. Nej.
Men vi pratade ju om det också. Det som gjorde den här bragden så sensationell var ju det att man kollar på vårt laguppställning. Så gentemot då Italiens alla superstjärnor från Serie A med nyvaxade ben och snygga frillor. Så såg ju vårt gäng ut som så här... Ja, men du har liksom trebarnspappan där bak i försvaret. Det är så här Granqvist liksom. Som går ut och övar lite extra med ungarna på IP på söndagarna. Och sen så har du liksom ett gäng som så här spelar i andra divisionen i England och målvakten i Danmark. Och så här, inte alls så glamoröst, men de gjorde det tillsammans och kollektivt så satte de bragden liksom. Så vi hoppas ju nu att det blir en sommar där vi kan få gräva guld i Ryssland.
Mm.
Men du och jag...
Vi ska ju gräva guld lite tidigare än så, Kallis.
Jajamän.
Mm-mm. För vi ska ju nämligen till Kungsör.
Yes, och hälsa på vår nya sponsor, familjemedlem. Familjen Jämp Guld.
Mm.
Som vi ser fram emot väldigt mycket.
Det gör vi.
Och vi håller på att kika på lämpliga datum. Jag tror det blir här någon gång i veckan som vi kilar över dit. Och då kan det ju vara bra, nu när vi ska hälsa på en riktig guldsmed. Och en smyckesexpert, alltså en guldbutik. Att komma lite förberedd med frågor.
Ja, och det är ju så, Kallis, att vi har ju faktiskt fått in lite frågor om just guld. Och jag har egna frågor, du har egna frågor som vi kommer ta med oss till Kungsör.
Ja.
Men är det så att ni KOS-lyssnare har fler frågor om guld, så mejla gärna till oss. kanslor@gmail.com.
Och när vi säger guld då, så kan det vara allting i smyckesväg som man gör med guld.
Mm.
Men också om guld. Tackor och...
Hur många karaut och sådär.
Ja, men alla möjliga frågor, det är kul att ha med. Men vi har faktiskt också redan fått in två stycken frågor som jag tänkte dra upp. Och så kanske du, för det känns ändå så här att du är lite level över mig ändå. När det gäller smycken, ringar och sånt.
Jag har ju evolvat sen jag förlovade mig.
Ja, du har ju ändå gjort ett av de största grejerna man kan göra i livet, nämligen förlova sig. Men så jag tänkte bolla lite med dig här nu också. Men att vi sen tar med de här frågorna. Till proffsen, familjen, Jämp. En fråga som jag fått in här, som kommer från en kille som heter Marcus. Han berättar att han går i förlovningstankar då.
Mm. Underbart, Mackan.
Ja, det är underbart med sin tjej då. Och det verkar som de har pratat liksom ihop sig, båda två.
Mm.
Och han skriver att Vi funderar på släta guldringar som förlovningsringar.
Ah.
Och sen vid vixen kommer jag att ge en ring till, en med stenar.
Mm. Alliansringen där, ja.
Mm. Ja, men då undrar han så här, vilket koncept ska man välja angående tjejens ringar? vad det gäller stenar då.
Mm.
Har förlovningsringen eller vigselringen stenar? Och det här vet inte jag heller.
Nej.
Får man välja det själv eller?
Ja, men jag googlade ju själv en hel del. Men jag kom fram till vad att det är så individuellt. Man kan göra precis som man vill. Men det finns ju en etikett ju.
Aha.
Och den kan vi fråga mer om när vi sen kommer till jämt guld. Men jag gjorde så att när vi förlovade oss.
Ja.
Då köpte jag min egen släta ring. Och hennes ring då.
Ja.
Då tänkte jag att då brassar jag på så att hon kan få den här... Den största vid förlovningen.
Mm-hmm.
Och så tänkte jag att sen får man ett litet komplement sen när man gifter sig. Men egentligen skulle det absolut kunna vara tvärtom. Att man får det lille först.
Ja.
Och sen så en stor alltså, när man själva dagen är.
Mm, svårt, för någonstans tänker jag att det kanske också är. Det är en liten tease då. Mm. Och sen kommer stora dagen. Och då verkligen så silar man ju dealen. För det är också, jag tänker ju så här. Nu, gud bevara att det skulle hända. Men att man bränner alla sina cash under förlovningen. Under förlovningsringen. Och sen så tar det ju slut liksom. Nej, då sitter man ju där med tomt sparkonto. Ja, men intressant. Men det där är ju intressant. Det där skulle jag också vilja höra lite mer om. Just med vätten och etiketten i det där.
Mm. Och sen är det ju också så. Har jag förstått att tjejor vill ju väldigt gärna visa upp den här ringen när de har förlovat sig.
Mm.
Och då vill man ju inte att de ska behöva stå där med en lite fattig miniring, utan då vill man ju att de ska vara så här stolta så här, för man vill komma till sina tjejer. Jo, men det här är ju så kul också, därför att jag vet ju, jag har ju faktiskt polare som har gjort så att i och med att de inte riktigt vet vad tjejen vill ha för typ av ring, så har de tagit och köpt en riktigt fattig plastring från början för att sen gå tillsammans med sin partner och köpa en riktig förlovningsring. Mm. Men det här är ju som sagt, det är ju så olika. Men vi ska ta upp det här med jämt guld.
Ja. Och hur man luskar reda på det också.
Mm.
Det undrar jag, för det går lite in på vår andra fråga här. Som vi har fått från en annan kille som heter Peter. Han skriver att jag har länge funderat på att fria till min underbara sambo.
Härligt.
Hur ska jag veta vilken storlek hon har på sitt finger?
Låt mig få ta den här, Kallis.
Det är inte som att man kollar i skon och bara, ja, det har storlek 43 liksom.
Och det är ju lite svårt att göra det med hennes övriga ringar då hemma också. För där står det väl oftast inte storleken, antar jag, i ringarna. Men det man kan göra som jag gjorde.
Man hugger av fingret.
Ta med sig ungefär den här storleken. Nej, men jag gjorde en grej som faktiskt funkade ganska bra. För att det blev ändå en överraskning trots att hon egentligen var med när vi provade ringar. Och det var att vi testade att bara gå in i en guldbutik för att det var lite romantiskt och trevligt. Och man ska ju drömma. Man ska ju prata om framtiden när man är par. Så jag gjorde det med Elif. Jag tog med henne in till en guldbutik och så kollade vi bara lite på kul.
Mm.
Och då när man kollar lite på kul och testar ringar så måste ju expediten i affären veta vad vi har för storlekar på våra fingrar så att vi kan testa de olika ringarna.
Mm.
Och då tar ju den här expediten fram ett gäng som en stor fängelsenyckelknippa fast med ringstorlekar.
Aha.
Som han eller hon testar på en. Och sen då när jag, det här var ju för något år sedan då, fick reda på att okej, han sa att Elif var 52 i storlek.
Okay.
Eller så här. Då skrev jag ner det lite fräckt på mobilen sådär. Sen var inte vi inne i någon mer guldaffär på ganska länge. Men då visste jag ungefär vad Elif gillar för typ av design.
Mm.
Jag visste hennes storlek. Och sen när hon som minst anade typ något år senare. Då kom ringen och då visste jag ju liksom.
Okej, okay, så att ditt tips är alltså att vara ute i god tid och göra det liksom.
Lite på kul, gör som ett äventyr.
Men ändå så att man har tillräckligt mycket tid så att hon ska glömma bort och inte gå och tro att det ska hända. Och då är det ju ett bra tips till er som vill göra det. Att ni faktiskt antingen åker och besöker våra kompisar jämt guld i deras fysiska butik på Kungsör. För de kommer ta emot er med öppna armar och hälsa från känslor och sånt. Så kommer de verkligen ta hand om er. Eller att man bara går in och kollar på deras hemsida www.jämtguld.se och så finns det ju kontaktuppgifter där och så hör av er till dem om ni har några frågor. Eller hör av er till mig och Niklas så tar vi med era frågor.
Miljarder tack, Jämt Guld.
Men du Niklas, på tal om förlovningsringar och kyrkklockor och livets häftigaste dag. Hur går det nu? Det är ju fasiken inte långt kvar innan du ska bli en äkta man.
Nej, det är ju typ 3 veckor kvar.
Uff.
Jag ska få en hustru.
Gud. Shit, vad vuxet alltså.
Redan där kommer man upp 30 år i ålder.
Kommer ni börja säga det då? Det är väl det man gör då, antar jag. Min fru.
Ja. Och jag ska säga att det mesta känns ändå klappat och klart.
Ja.
Jag känner mig ganska lugn, ganska trygg. Jag har inhandlat och fixat med diverse saker som man ska ha på ett bröllop. Så egentligen sitter vi nu i sluttampen och styr med detaljerna.
Men man kan ju säga, för att trots att du är kändis och artist och sådär, så har du inte använt dig av någon extern bröllopsplanerare som är väldigt vanligt nu för tiden. Utan du kan faktiskt sätta den tiden på ditt CV själv nu. För du har jäkla vad du har styrt upp. Och...
med moodboards.
Ja.
Ja, men jag och Elif har faktiskt gjort ett jävla arbete trots så att Elif är gravid. Men jag tycker att det har varit en mysig grej att göra tillsammans. Mm. Det var mysigt att tillsammans göra de här inbjudningskorten som vi gjorde för hand med guldstämplar och embossingpulver och skit. Så vi har kompletterat varandra bra. Mm. Därför att jag drar ju lätt väg i både ekonomi och fantasi.
Yeah.
Och får ju bilder av att jag ska ha fontäner med champagne som folk får dricka hur mycket de vill av och sådär.
Och svanar och duvor som kommer och släpper ner liksom.
Ja. Och grejen är, skulle jag ha varit multimiljardär så hade säkert alltihopa gått bra. Men istället så har vi hittat lösningar som så att, liksom lite kompromisser.
Mm.
Vi kanske vill ha duvor, istället så blir det en uppstoppad örn som vi lånar av morfar som får stå... Nej, men,
ska ni ha den uppstoppad örn?
men du fattar tänket.
Ja, jag fattar. Det är väl lite, är det inte lite som att man gör en hemmafest och så gör man den så bra man kan utifrån sina medel liksom.
Och det har ju både varit jobbigt men också lite härligt att göra detta själv. För man känner sig lite stolt, som en topp. Därför att på många andra bröllop brukar ju vara så att man betalar per kuvert, kallas det för. Per kuvert. Alltså man betalar en summa till en restaurang eller ett slott eller en herrgård. Som säger att okej, ni får ha bröllopet här. Ni betalar 2000 per person. Eller 1 500. Så löser vi det här och det här och det här.
Mm.
Och så får ni betala extra för dryckespaket och sånt där. Mm. Men kan du tänka dig då om man har nästan 100 gäster.
Oj.
Förstår du vilka pengar det är då?
Ja, var ska de komma ifrån?
Ja, det undrar jag också.
Inte är det känslor och sånt?
Nej.
Inte än i alla fall.
Inte än. Men då får man ju trixa och dona själv. Och då blir det mycket mer personligt så också, kan jag tycka.
Ja.
Det som vi har kvar då att göra. Det är att hämta upp lite Wish-saker. För vi har ju köpt en hel del grejer på Wish. Vi är inte sponsrade av dem.
Aha.
Men det är ju en internetsajt där man kan köpa billiga saker från Kina.
Ja, okay.
Och där det är ju lite så här lömskt. Därför att det här har man liksom ingen kundtjänst direkt och ringer. Så man hoppas ju att saker och ting ska komma fram i tid.
Ja.
Så det är väl den lilla oron som ligger.
Ja.
Sen är det en annan sak också. Det är att vi har träffat prällen nu. För vi ska gifta oss i kyrkan.
Ja.
Och mamma blir ju jätteglad för det, såklart.
Berättade du för prästen om din svensexa då?
att vi hade sektliknande och jag fick offra mig själv och bränna mig själv på... Nej, fy fan, hon skulle bli likblek om jag började snacka om det. Däremot så var det ju lite svårt att berätta för henne att vi inte är troende men ändå ska viga oss i kyrkan.
Okej, men frågar om det? Är du när ni är troende?
Nej, men det blir ju så att man någon gång kommer dit i samtalet med prästen ändå. Därför hon frågar ju om dels liksom vår relation och hur vi träffades och sånt. Så hon ska ha lite kött på benen och hon berättar om oss i kyrkan.
Mm.
Men sen kommer man in då på psalmerna.
Just det. Och Markus evangeliet är Matteus.
Och då ska man bestämma det. Och jag och Ellie får ju suttit hemma. Och jag ska säga också att anledningen till att vi faktiskt ska gifta oss i kyrkan är för att är man med i Svenska kyrkan och har betalat skatt under åren man har jobbat, då får man gratis bröllop med gratis präst. Och det är ju fantastiskt. Och dessutom tycker vi att det känns himla högtidligt och fint att vara i kyrkan. Det känns på riktigt, så för oss var valet självklart att vara där. Men då, när hon, prästen då, börjar fråga oss om vad vill vi sjunga för psalmer?
Då blir det Michael Jackson.
Ja,
kan vi köra den? Heal the world.
Då sa jag faktiskt så här till henne att, ja men så här, om vi måste sjunga psalmer så vore det ju nice om man kunde så här, trycka på lite mer på kärlek än bara tro på Gud liksom. Så vi vet att det ska handla om oss. Så sa hon, jaha. Men då ska jag fundera lite, så kan jag skicka er några alternativ.
Mm.
Och bara, fan vad schysst, tänkte jag. Slipper jag kolla igenom psalmboken själv.
Ja.
Och då fick jag ett jättegulligt sms här av henne.
Det är en kvinnlig präst.
Det är en kvinnlig präst. Nice. Ung också, så man kan vibba med henne liksom. Okay. Och då fick jag då ett MMS här då. Med en bild på en psalm som hon tycker skulle passa jättebra för oss.
Mm.
Psalm 903. Jag tror att Gud är kärleken. Ah. Så hon har typ så här missuppfattat det här lite. Så jag liksom, nu vet jag inte riktigt vad jag ska svara på det här.
Nej, men är det inte dags då att... För att jag tycker ändå att det finns ju en del psalmer som man har hört.
Mm.
Som är ganska mäktiga. Sen vad de handlar om, alltså, de är catchiga.
Har du någon på lager?
Jag vet inte om det är en psalm, men det är den där som vi har kört någon gång i podden. Ropa till Gud, alla ser.
Alltså, ja, men det, där har vi ju, det är ju frikyrkliga låtar.
Okay.
Och det är ju lite sådär...
De är lite mer pop.
Men däremot finns en annan som
vi kör. Den blomstret
är
nu kommer.
Ja, ja, men det finns en annan som vi har kört här i podden som går sig så här. Du vet väl om att du är värdefull.
Den hade varit så Niklas. Hade varit så jävla Niklas.
Den har vi faktiskt valt, för jag frågade henne. Och det var så himla roligt. Men hon sa, egentligen är det här en doplåt. Och det skulle vara så himla gulligt om vi står och kollar på varandra och bara, du vet.
Ja, men
det var väl fint.
Det är jättefint. Ja. Plus att det är ju typ lite dop också. För ni kan ju köra det samtidigt. För ni har ju ändå bullen i ugnen där.
Ja, det är sant.
Och då kan ni ju döpa folket. Då kan ni döpa folket på samma gång där.
Vet du vad prästen sa innan vi kom dit?
Nej.
Ja, ni har väl med hindersprövningen också?
Vad är det för prövning?
Ja, men jag vet inte. Jag får säga, okej, vad fan är det?
Det är en sån här lopp man ska skriva, en sån här hinderbana.
Men samma sak när vi snackar med barnmorskan. Ja, har ni koll på SGI nu? Va? Jag kan inte sånt. Så därför har jag fått så här, verkligen börja ta reda på saker. Tydligen måste man ha en hindersprövning från Skatteverket som kan intyga att vi får gifta oss.
Aha.
Så det var ju tur att vi faktiskt hann att göra det, att pressa sig till oss.
Får ni göra det då?
Ja.
Ja, vilken tur då.
Ja, så att man lär ju sig på vägen här, kan jag ju säga.
Ja, men på tal då om kyrkan och präst och sådär, så är det ju en ganska naturlig övergång till att prata sex. Ja, men jag tänker så här, en fråga till dig, Niklas. Som rör då det andra stora som händer i ditt liv då. Det här med att Elif är gravid. Eller ni är gravida såklart. Du är gravid också. Eller hon är gravid. Mm. Ni är gravida tillsammans. Så undrar jag lite då. Hur går det med... Det är boom-shakalak liksom. Eller alltså, jag bara undrar så här, vad händer? Vadå?
Du menar, hur gör man?
Hur gör man det ens? Hur gör man? Och ja, vad
det där,
sker?
Det där är så olika. Du vet att jag har pratat med massor av mina vänner nu som börjar, ja, men har fått barn eller har barn på gång så att säga. Och har faktiskt pratat en hel del om sex.
Just det.
Och det är många av mina vänner då, manliga vänner, som säger att ja, men de tycker att det är lite weird att ha sex.
Mm.
De tycker att det känns inte så tännande när de, med vetskapen av att ett barn ligger i maggen.
Just det.
Och där ska man vara naken och gössla in liksom, samtidigt som kanske en liten unge sparkar där.
Ja, jag fattar.
Och lever rövar med minidisco.
Just det.
Att det är ju väldigt speciellt och annorlunda.
Ja.
Men personligen, alltså jag vill nog säga att det har varit tvärtom för mig.
Okej.
Okay. Jag är ju så fruktansvärt tänd på Ellie. För det här är faktiskt också, oavsett nu att det är mitt eget barn som ligger i magen, så tidigare också. Jag tycker att det är någonting väldigt hett och attraktivt med kvinnor som är gravida. Och jag har funderat på det.
Ja.
Varför tycker jag så?
Ja.
Jag hade en gammal kollega på ett jobb tidigare. Som när jag kom till jobbet så var hon höggravid.
Mm.
Och jag tyckte att hon var så vacker.
Ja.
Och sen då några månader senare när hon hade fött barnet och hon hade varit mammaledig.
Mm.
Och kom tillbaka. Så bara, jag kände inte igen henne.
Nej, okay.
Och grejen är ju det. Att när en kvinna blir gravid så har jag ju förstått då att det här glowet, det är inte en myth. Det är på riktigt.
Okej, det är välkända gravidglowet.
Ja, och jag vill säga, typ när jag ser på min älskade Ellie nu. Alltså det är fruktbarhet som lyser. Hon, jag tycker det är sexigt.
Hon glöder och glowar liksom.
Ja, och det är ju fantastiskt att, att kvinnokroppen funkar som den gör. Att helt plötsligt, från att man har snuskats lite, så helt plötsligt så föds en ny människa. Mm. Och man ser ju på henne att hela hon liksom lyser av liv. Så jag vet inte, jag tycker att det, jag personligen tycker att det är superattraktivt. Så därför har sex inte varit något problem för mig. Däremot så, i och med att det händer så mycket för kvinnor som är gravida, så blir det ju kanske lite svårt för dem att känna lust alltid.
Och egentligen är det väl det mest naturliga att känna så. För det man ofta inte tänker är ju det att när man tänker på sex, så tänker man ju på sex som något sådär skönt och njutning. Men grunden i sex är ju att det ska bli ett barn. Exakt. Att man ska då befrukta och befruktas. Det är ju det som sex liksom i grund och botten ändå handlar om. Så att men jag förstår vad du menar.
Men det vi har ju fått lite hjälpmedel.
Ja, för att nu när vi är inne och snackar på sex så är det som du säger, vi har ju fått hjälpmedel. Fick en hel låda med roliga och häftiga sexleksaker hemskickade till oss från Lustens Oas.
Oj, oj, oj.
Och det här har ju vi då tagit på oss att vi vill, vi har ju testat och kommer att testa här nu under den här perioden lite olika sexleksaker. I förra veckan så testade vi, var det lite tema vibratorer.
Jag testade en rabbit, en liten gullig pungringskanin.
Ja.
Den var jättegössig.
Och jag testade någonting som hette typ The Magic Wand, som också var en slags vibrator
stav.
Som var båda så här härliga, kul komplement liksom. Och spännande. Den här veckan så har vi ju testat lite mera, vad ska man säga, lustförhöjande
medel.
Hjälpmedel. Mm. Och jag har ju då testat, lyssna på det här. Vem det låter som en verktygsbutik typ.
Ja.
Eller som ett bemanningsföretag. Mr. Power.
Gud.
Mr. Power, alltså det är, jag fick då två stycken dundertabletter. Som då ska hjälpa till lite med, ja, med lusten liksom.
Mm.
Och på beskrivningen så stod det så här: du kommer inte gå runt med ett praktstånd som
stod det praktstånd?
Jag har bara skrivit det till oss. Du kommer inte gå runt med ett praktstånd som man gör efter man kanske har käkat sån här, vad heter de?
Blå tabletter
Viagra. Men du kommer känna att det liksom pirrar till lite mer i kroppen, att man blir lite mer taggad. Och det här tyckte jag ju passade bra för mig. Därför mycket för att jag som känslosamt familjen vet om att jag inte varit på topp här senaste månaderna.
På botten skulle jag säga.
Ja, ganska jobbigt faktiskt med utmattningsdepression. Det som jag har förstått nu i efterhand, men som jag inte riktigt hade koll på innan, är att de liksom första, ett av de första symptomen, om du är stressad eller börjar känna, eller symptomen är att sexlusten går ner i botten. Och det gjorde det även för mig. Och det var ju jävla jobbigt när du, som jag, är en ganska ny relation. Och känna att jag är inte taggad på något. För det var ju någonting som jag tyckte var jobbigt först. Okej, betyder det här att jag inte är taggad på min tjej? Men jag,
fråga.
Ja.
Alltså, kunde du ha sex med dig själv?
Nej, typ inte. Alltså,
shit, alltså.
Ingenting i princip. Det bara fanns inte där. Och sen så, nu under tiden jag har varit liksom på timeout, så har det liksom successivt kommit tillbaka, precis som det successivt försvann. Vilket har varit skönt. För ett tag blev man lite orolig för att man skulle bli typ impotent här vid, innan man hade fyllt 30. Det kändes inte så jävla
häftigt.
Alltså. Ja, det kändes lite jobbigt. Så då kändes det ju kul att jag fick de här tabletterna då, bara som en lite extra spice nu när det börjar, när det är på uppåtsving. Så jag tog de här och jag kände först inte så mycket, men sen började det rycka till i penrishen alltså. Och det är väl det jag skulle väl vilja ta och beskriva det just som så, att som det stod i beskrivningen också, att det var inte så här bara boom fjong, utan mera så här, ja, men tänk dig så här, du vet ju själv att man har olika levels på hur taggad man är. Och den kan man inte riktigt styra över själv, utan det är oftast omständigheterna liksom.
Just det.
Men att få lite den hjälpen att kanske komma till det här övre leveln, att jag är lite mer taggad än just vad det vanliga är liksom. Nu vet inte jag hur det är med Viagra, men den känns ju nästan som så här, nästan syntetiskt bara. sätter till.
Man kanske inte ens är taggad egentligen, utan
nej,
den
men
bara
du,
står
ändå. Ja, liksom. Du har stånd ändå, även fast du inte är taggad. Mm. Utan här, den här jobbade liksom mer med hela allmäntillståndet, gjorde att man kände sig, jag vet inte heller om det är placebo, men jag tror inte det. För att jag tyckte ändå att jag fick en, liksom, en skönare feeling för det. Så att jag kan verkligen rekommendera de här tabletterna, alltså Mr. Power.
Shit, vad
gött. Och till det ska jag säga också att jag testade ett glidmedel. Det var nice. Man ska inte ta för mycket bara, för att det behövs inte så mycket. Kan
nej,
jag säga.
Det är drygt.
Ja, det är drygt.
Fan, vad härligt. Mm,
så det testade jag, tyckte det var super.
Ja, och själv fick jag då använda någonting som jag har varit väldigt nyfiken på. Nämligen en penisring.
Mm.
Och jag har ju liksom...
På tal om ringar och sånt.
Ja, på... Undrar om Jamp Guld och Lustens Vas kan göra ett samarbete och göra en penisring i guld.
Oj, shit, vad lyxigt alltså. Det skulle sälja.
Men jag kommer ihåg där när jag var ju på en tåg Luff tillsammans med några polare, och vi åkte ju till nakenstaden Cap d'Agde i Frankrike.
En nakenstad?
Ja, det är det.
Alla går runt nakna där?
Ja, alltså det är en nudiststad i miniformat. Det ligger precis i stranden, inhägnat. Jag tror att jag har berättat om det i podden också någon gång. Och så fort vi klev in innanför muren så var det kläder av. Det var vakter som sa till oss att men här får inte ni gå längre om inte ni tar av kläderna. Så det enda jag hade på mig var mina sandaler, ett par strumpor och en magväska. Mm. Sen så hängde och dinglade lille Charlie bäst den ville, och det var fantastiskt. Men grejen är också då att jag tyckte att alltihopa blev så otroligt avsexualiserat när alla var nakna. Så det kändes inte konstigt. Och man kunde gå runt och kolla på folk utan att få ståfräs. Men en sak som jag la märke till då. Mm. Det var att det fanns ett mode här då. Bland alla naken gobbar.
Okay.
Och det var ju kukringar.
Jaha, alltså piercade? Eller, alltså,
nej,
de här
det var liksom som ett... Det var faktiskt typ som ett smycke. Och det satt liksom runt pung och penis. Liksom. Ja. Lite större sådana här. Och så att det är den enda relationen ni har till penisringar. Mm. Men den här penisringen, den omsluter inte pungen då, utan bara penis.
Mm. Som du testade eller?
Ja, som jag testade. Och den måste jag säga fungerar lite på samma sätt. Nu var inte det här en tablett som jag stoppade i munnen som gjorde så att det började rycka i hela kroppen. Utan det här var faktiskt någonting som på något sätt höll blodet uppe i Charlie liksom.
Som en stöttande pelare liksom.
Ja! Nej, men och detta gjorde ju då att senast jag hade sex och använde den här så höll jag mycket längre. Och den blev lite större, lite hårdare, och det var ju fantastiskt för oss båda.
Och det kan ju vara skönt ibland att känna att man har ett rejält don.
Pjäs!
En rejäl pjäs, att den liksom den tajtar till allting.
Ja,
liksom.
Det är som en korsett.
Peniskorsett. Ja, varför inte alltså? Men kan du rekommendera den här då? Att man...
Ja, för att den är enkel.
Ja.
Det är en liten ring som du kan ha i plånkan och bara gassla
ja,
på liksom.
Smart. Så ett väldigt enkelt komplement, ja.
Ja, men hörni, ta och surfa in på lustensoas.se.
Ja, och om ni känner för det så uppge rabattkoden känslor och sånt 10 så får ni lite schysst rabatt när ni ska tjacka grejer.
Mm.
Men Mr. Power, lättring om deras penisring också. Där, det är en bra start med grejer tycker jag.
Verkligen.
Och lite, släng in lite glidmedel också så är ni hemma. Nu har vi ju hållit på med den här podden ett tag. Mm. Vi börjar ju så sagt ligga närma oss 100 avsnitt.
Gamla gobbar.
Och vi kan väl i alla fall säga så mycket som att vi har ju blivit lite bättre på det vi gör. Från att egentligen inte veta så mycket alls om podcast och hur man gör en podd eller sådär. Men vi har väl hittat vårt egna liksom, lite sätt.
Det har ju vuxit fram.
Ja, det har ju vuxit fram. Men jag tänkte vi skulle snacka lite om lite så här tips och sånt.
Mm.
Därför vi fick ett meddelande till vår Instagram, kanslor och sant_podcast, från en kille som heter Ivar. Och han skriver så här: tjena boys, lyssnar och njuter av er podcast när livet är som bäst men även när det är som sämst. Stort grattis till Folke. Har en lillbrorsa född i februari med just det namnet Folke alltså.
Oh, queen.
Sen skriver han, ni har bland annat inspirerat mig och en kompis att börja podda. Om ni läser upp det här i podden kan ni väl hälsa min blivande poddkompis Julia från Lång och Gänglig.
Yay.
Ett töntigt smeknamn jag lyckades få av det coola killarna i nian. Ha det bäst. Och sen så har vi skrivit lite fram och tillbaka här med Ivar. Och han ska ju starta en podd här med sin kompis Julia. Mm. Och fråga dem lite tips. Mm. Vad man ska tänka på och sådär. Om man ska starta en podcast. Och du som nu för tiden också är ljudexpert, Niklas. Mm. I och med att du gör den här kampanjen med NetOnNet. Deras ljud. Kan inte du börja ta igenom lite de tekniska aspekterna på vad man behöver för att kunna liksom spela in? Jo,
och jag skulle nog vilja säga det direkt. Att ljudkvaliteten är faktiskt sjukt viktig.
Mm.
Och det är därför jag har varit lite rädd när vi sitter hemma här och inte är i studion. Jag vet att Kos-familjen har sagt att ljudet spelar ingen roll. Men det är för att de har också en relation med oss och nöjer sig. De är förlåtande.
Ja.
Men om jag surfar in och ska lyssna på en ny podd. Och det första jag möts av är dåligt ljud.
Mm.
Det brusar och det puffar. Och det, ja, men du vet, jag byter ganska snabbt.
Ja.
Så jag skulle vilja rekommendera direkt för er som ska starta en podd. Att inhandla och att investera i en bra mikrofon.
Mm.
Och det finns ju lite olika. Vi sitter ju här nu med en Zoom-mic som är bra till massa grejer. Men det finns ju speciella USB-mickar som man kan koppla direkt in till datorn. Och som jag faktiskt har provat nu med NetOnNet.
Mm.
Därför att det är enkelt, smidigt. Kostar inte mer än kanske ett eller ett par tusenlappar. Mm. Och det blir superbra kvalitet.
Mm.
Och det duger absolut. Mm. Speciellt kolla in NetOnNets hemsida. Även att vi inte sponsrar dem nu. Kolla in deras hemsida och kolla på röda mickar. De är superbra.
Ja, och det är precis om man då ska spela in hemma som de flesta. Om man inte har tillgång till någon sån här studio eller så.
Tänk också lite på väggar och sånt där, om det ekar för mycket. Klä in där ni sitter med lite filtar och grejer på väggarna så slipper ni det här ekot som vi har just nu.
Och sen så ska man ju då kolla på kanske sen då när man har spelat in vad man ska släppa på den någonstans. Och då vet jag att det finns massa olika. Det finns Acast och det finns man kan ladda upp själv också på iTunes och podcaster. Du och jag, vi ligger på ett bolag som heter Radio Play som vi gjort från första början som distribuerar vår podd. Och det är vi glada och stolta över. Shout out till Radio Play ska vi säga också. Men man kan ju släppa den också på SoundCloud eller...
Det är lite... Jag såg en annan podd som ligger också där alla poddar ligger. Men de hade också filmat varje avsnitt och lagt upp på YouTube. Det var ganska intressant faktiskt.
Men det är väl det som är grejen, att det finns ju oändliga möjligheter att göra. Men i grund och botten så är väl då en podcast ett inspelat ljud, liksom program som inte är live. Typ.
Ja, och ändå Kallis, du som är proffs på det, content, innehållet.
Ja, content är ju snyggt att säga. Det blir så mycket lättare för en själv om man har någon slags idé eller koncept vad det är man vill göra innan man sätter igång. För det som jag tror många kanske tror är... att det är väldigt lätt att podcaster är bara, ja men ni sitter ju bara och snackar.
Mm.
Och ja visst, det är det ju, men då ska man först komma över första tröskeln att det är svårt och lite svårt att sitta och prata vid en mic.
Mm.
Men sen så måste man ju ha någon idé lite för en själv också. Vad är det man vill göra med den här podden?
Mm.
Är det att man ska ha en intervjupodd? Ska man ha en podd som handlar om ett speciellt liksom, tema? Ska det vara att man gör någon slags, liksom en dokumentär som handlar om mord eller som handlar om sport eller träning? Alltså vad som helst tror jag hjälper.
Nischa sig lite
och göra någonting man är intresserad av. Och för dig och mig så var det väl så att vi hade väl egentligen inte så mycket idéer. Utan när vi fick en fråga om att göra en podcast så slängde vi egentligen ut oss bara om vi skulle prata om känslor och sånt. Därför att vi redan hade de här typen av samtal som vi har i podden för oss själva och tänkte att det kanske vi kan göra någonting av. Men sen har vi blandat och slängt in lite friskt vad vi känner för. Men utgångspunkten har ju alltid varit att göra saker som vi tycker är kul.
Mm.
För då blir det oftast underhållande för andra att lyssna på också.
Ett litet tips också som jag har blivit bättre på men som jag absolut inte behärskar till fullo än. Det är ju någonting som du är bra på, men framförallt Peter Borossi.
Mm.
Och det är att komma till poängen.
Ja.
Många av mina stories är att jag bara berättar om någonting, men så kommer jag aldrig riktigt fram till någonting. Och Nej. Då blir inte det så himla intressant för folk att lyssna på heller.
Ja.
Så det tycker jag är ett litet tips som man kan tänka på. Vart ska man med historien som man berättar?
Ja, att det var det Peter Borossi sa till oss som tips. Liksom, att man tar ut det först. Man behöver inte skriva ner ett manus på sin historia. Men att man... tar ut lite poängen eller vad det är man vill komma till. Sen kan man ju hitta ett redigeringsprogram. Mm. Då kan man ju, finns det olika. Du kan ju ta allt från GarageBand till
Logic
till Audio. Det finns massa, det är ju bara att googla runt på. Och sen så tror jag, det är väl bara att sätta igång. Om du känner för att starta en podd, och om det är någon annan som har några frågor, så är det bara att höra av oss till mig och Niklas. Vi är inte proffs, men vi hjälper gärna till.
Vi har ju ett antal gånger snackat en del om omklädningsrumssnacket.
Just det.
Eller hur? Att machokulturen inom fotbollslag som vi inte riktigt tycker om. Och jag kom bara på att jag var ju på träningsläger när jag var 17 bast.
Ja.
Men det är ju väldigt härligt då, för att man kommer ju varandra väldigt nära på läger.
Mm.
Men det är oftast på bekostnad av någon annan.
I grupper generellt.
Ja, och det blev väldigt tydligt då när vi var på träningsläger med fotbollslag i Danmark.
Mm.
Jag var den killen som ställde mig in i ledet. Mm. Jag försökte bara vara alla till lags, alla de äldre och sånt där.
Mm.
Men det var ju såna sjuka saker som hände där mot de som inte riktigt ställde sig i ledet. Jag minns att vi hade en kille som hade långt hår och som var fantastiskt duktig fotbollsspelare, men som alltid fick skit. Mm. Därför att han var den svaga länken i gruppen. Därför att han ville inte riktigt putsa de äldres skor. Och han försökte säga emot när de försökte trycka ner. Därför blev han en hackkyckling. Och jag minns då på det här lägret att dels så fick ju han x antal gånger en massa tigerbalsam. Klassiken i sina kalsonger. Av de här äldre. Så, alltså, vi snackar ju ändå folk som är kanske 5-6 år äldre, vuxna människor mot en 17-18-årig kille.
Fy fan.
Och så minns jag också att vi hade en sån här kväll när vi alla samlades, inklusive tränarna som var gobbar. Och så skulle folk hålla på och jävlas med honom då. Och då så tog de och satte min långhåriga vän på en stol, band fast honom, och han började få panik redan där. Och satt ögonbindel. Och sen var det då någon jävel som satte på en maskin som lät. Och han fattade ju direkt.
Mm.
Nu ska de raka av mig. Mitt Fy hår här fan. Som jag har sparat i flera år. Och han får ju fullständig panik. Och börjar ju liksom grina. Och sen till slut så släpper de honom. Mm. För de tänkte nog raka av honom håret. Men de såg ju, de kunde liksom inte, för att han hade ju sån sjuk panikångest där. Så till slut så släppte de honom. Han åkte hem och han slutade med fotboll.
Nej.
Han slutade i laget.
Fy fan, folk sabbar alltså.
Ja, och då har jag funderat ganska mycket på det här. För att det här är ju inte bara i fotbollslag, utan det här händer ju hela tiden med folk som ska, i grupper som vill hålla ihop. De trycker ju oftast ner någon för att känna den här sammanhållningen med de andra. Och nu när jag ska få barn och sånt själv, så har jag funderat mycket kring vad man ska säga som den som blir utsatt. Mm. Jag har ju också blivit utsatt massa gånger för mobbning när jag var liten.
Mm.
Och mitt problem då var att jag inte visste hur jag skulle säga ifrån. Därför om jag sa till mamma och pappa vad som hade hänt på fotbollsträningen eller i skolan, så kunde såklart mamma och pappa lägga sig och säga till. Men då skulle jag blivit ännu mer mobbad för att de gjorde det. Och folk skulle tycka att jag var en skvallerångel liksom.
Det är nästan att de vill ha den reaktionen från dig, att du gör något sånt.
Ja, precis, exakt. Och käftade jag emot själv, så kunde jag aldrig käfta tillräckligt bra, för att jag alltid varit moln i skallen.
Mm.
Jag kunde inte säga, jag var inte snabb i huvudet nog för att liksom bemöta det här. Och så istället så kom jag på vad jag skulle ha sagt 2 dagar senare. Mm. Och det här skulle jag ha sagt, du vet, klassiken. Mm. Men nu då, när jag ska få barn och bara samlar på tips om hur man kan göra i en sån utsatt situation, så kom jag över ett klipp på Facebook häromdagen.
Okay.
Om hur man då bemöter mobbning överhuvudtaget. Jag tyckte det här var så smart.
Mm.
Så jag tänkte att vi kunde lyssna på det och utvärdera det lite.
Mm.
Call me an idiot.
You're an idiot.
What'd you say?
You're an idiot.
You're an idiot.
You're ugly.
That hurts my feelings.
Yeah, like I care.
I'm gonna get you in trouble.
Sure, short stuff.
I'm taller than you. Shut up! You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face.
I hate your face.
All right, give her a big hand clap. She did great. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her?
No.
No. No. Go and call me an idiot.
You're an idiot.
Oh, you think I'm an idiot?
Yeah.
Yeah, sometimes I do stupid things. That's true.
Yeah, you do. You always do stupid things.
I know. You're so smart. You're so lucky.
Yes, I am.
You're awesome.
Thank you. And you're not.
I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts.
Okay.
And I'll always be nice to you, sweetheart.
Okay.
You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome.
Sociologists have been studying bullying for decades. They just don't call it bullying. They've always called it dominance behavior, that it's other people trying to overpower others. And it's just like the animal kingdom, you know, the alpha male mentality. That's what's happening on campus. And so when we understand it in terms of dominance behavior, people trying to have power over another, that helps us understand what to do about bullying when we really understand what it is.
All the bullying experts agree on one thing, that bullying is an imbalance of power, that someone's trying to have power over you. They want to see you lose and they want to win. You see, the more upset you get, the more angry you get, the more fun they have. But what would happen if we were resilient? Everybody say resilient.
Resilient.
What if we were emotionally strong? Everybody say strong.
Strong.
What if we were mentally tough? Everybody say tough.
Tough.
Then no matter what the hater says, you wouldn't care. I hate your guts. That's nice. You smell like body odor. You're nasty. Thanks for the information. Your face is ugly. You have a face of an angel, sweet cheeks. Okay, maybe that was too far. But how awesome would it be if you, the victim of relentless teasing and taunting or bullying, decided to not get upset, to have tough skin, to allow the hateful, mean words of others bounce right off you and not care what the other person says? If you explain to students that bullying is nothing more than a game about winning and losing, and that the way that they can win is by not getting upset, and the bully will lose. And when people lose, they don't like playing the game, so they'll leave you alone. When you explain that to a student, it's simple, it's concrete. It's not abstract, it's not ethereal, it's not complex, it's simple. Don't get upset no matter what they say.
Alltså jag önskar att det här fanns när jag var liten.
Mm.
Jag tycker att det här känns som, det kanske inte funkar riktigt på samma sätt nu när man är vuxen, men när man är barn tror jag att man verkligen skulle kunna anamma de här tipsen som man ändå snackar om.
Mm. Men det är också det, jag tycker att det är intressant att han sätter ord på mobbning som det är, att det handlar om en maktbalans.
Mm.
Att det här att man vill ha makt över någon annan. För det är just det som har kommit upp till ytan väldigt mycket i media. Just det här med maktutövande och trakasserier.
Mm.
Att det finns där så mycket mobbare som vill utöva makt över andra människor.
Mm.
Och jag tycker att det är klockrent så som man bemöter det där.
Mm.
Att därför att mobbaren, precis som i klippet, vill ha den här reaktionen.
Just det.
Och fidar av den, att han känner att han har makt över dig.
Det som är svårt är ju att vara så säker i sig själv och veta om sig och med sig att man är en bra och fin människa. Liksom.
Ja.
För att annars kan man ju, annars blir det väldigt lätt att man blir så otroligt ledsen när någon säger något sånt.
Att vara stark i det. Men också tycker jag det som jag skulle säga ändå som gör det extra svårt. Särskilt när man blir lite äldre och det kanske inte är samma så här skolgårdssnack. Vad du är ful eller du är tönt. Är ju att mobbning, speciellt på arbetsplatser och när man blir äldre, är så mycket mer subtil.
Mm.
Så att ibland är det svårt ens att veta, utan du har en känsla av att du är utfryst. Det är så små subtila saker som ändå ger dig som blir utsatt en massa jobbiga känslor och får dig att må dåligt.
Ja, mobbningen blir mycket mer avancerad, vilket gör också att det blir väldigt svårt att säga ifrån.
Mm.
Därför att personerna som mobbar dig då, när du är vuxen, liksom, det går liksom inte riktigt att ta på vad de egentligen gör.
Nej. Ja, det kan vara svårt att då sätta emot med liksom rätt medel.
Mm.
Men jag tänker att vi behöver ja, men lite hjälp i det här.
Mm.
Att reda ut det. Och mannen som vi känner att vi kan vända oss till med allt är ju vår gode vän Peter Borossi. Oh. Så jag tänker, vi kan väl fråga honom. Jag slänger iväg ett mess nu. Mm. Och säga att vi pratar lite om det här med mobbing. Och vad, om han har någon erfarenhet från det. Och kan han kanske knyta ihop påsen lite där. Mm. Eller komma med sin input. För det gör han alltid så himla bra.
Mm. Så vi lutar oss tillbaka nu hos familjen. Tar två djupa och njuter av ännu en lugn stund med Peter Borossi.
En lugn stund med Peter Borossi. Har tänkt på en sak. Det har jag. På det där med mobbing. Vad är mobbing egentligen? Är det det som jag råkade ut för när jag var barn? Det vill säga att det kommer en liten kille med en annan dialekt till en klass och sticker ut. Och kanske inte lika fräck som alla andra är i den där storstaden där han kom till. Att man är annorlunda. Att man ser annorlunda ut. Att man beter sig lite annorlunda än alla andra gör. Är det anledningen till att man mobbar någon egentligen? I skolan så hängde de upp mig mot en vägg och kastade dartpilar på mig. Och jag kom hem med blodiga kläder till min mamma men vågade inte tala om vad jag hade råkat ut för. Det kanske är den värsta formen av mobbing. Det är den som leder till att en del ungdomar tror jag tar livet av sig för att de orkar inte med själva smärtan. För mig var det outhärdligt. Men samtidigt så gav mig det också möjligheten till en revansch när jag plötsligt en dag i skolan visade att jag var duktig på en sak. Nämligen på idrott. Efteråt så har många kommit fram till mig från mina gamla skolklasser och bett om ursäkt. Bland annat en kille som var en av de värsta mobbarna. Han kom fram till mig en dag när vi hade återförening med klassen och så sa han: "Men du Peter, jag vill be om ursäkt. Jag jobbar med barn idag och jag förstår hur elaka och dumma vi var mot dig. Kan du någonsin förlåta mig?" Och jag vet inte om man kan förlåta, men man kan försöka förstå. Men det jag inte förstår, det är hur vuxna kan mobba varandra på arbetsplatser. Varför? Istället för att se det goda hos alla människor. Försöka förstå och försöka förstå olikheter. För det var en klok person som sa till mig en gång när jag jobbade på en bank. Vet du vad? Det är olikheterna som förändrar och förbättrar. Tänk på det. Behandla alla människor med respekt.
Ah, vad säger man? Peter Borossi.
Queen.
Alltid queen.
Och du som lyssnar på Känslor och sånt är också en riktig queen. En riktig kompis faktiskt. Och är det första avsnittet du lyssnar på idag, så varmt välkommen till KOS-familjen.
Mm.
Lyssna gärna igenom alla avsnitt från början, för det är en himla härlig resa som vi har fått göra tillsammans med dig som lyssnar.
Tänk på att du är värdefull, du duger som du är.
Och fortsätt gärna in att mejla till oss, antingen på vår Instagram, man kan skicka sms, man kan skriva på vår Gmail, på vår Facebook, alla plattformar. Vi ser till att vi svarar på allting. Men vi skulle också bli väldigt glada om ni vill gå in på podcaster-appen, trycka upp vår podd där och ge oss en liten recension.
Oh.
För det skulle nog lyfta vår podd lite grann.
Mm.
Det känns som vi har hamnat lite långt ner på stegen här sen vi blev förflyttade till olika kategorier. Vi ligger under kategorin samhälle och kultur.
What?
Så gå in på känslor och sånt där. Och om ni tycker att vi förtjänar att göra någonting bra, så skriv gärna en liten kommentar till oss.
Nu vill jag höra, Kallis. Mm? Vad händer för dig idag? Vad ska du göra?
Jag ska faktiskt åka ner till landet och fira min pappa som fyller 60 år. Hänga lite med
fyller jämnt?
Ja, så jag kommer hänga med familjen där. Fanny hänger på och det ska bli mysigt.
Men gud.
Och du då?
Jag ska hem till gravid flickvän, planera än mer bröllop. Och se till så att Folke mår bra med lite nybakta bullar kanske eller någonting i magen där.
Wow, det ser man. Får sjunga lite för honom.
Ja, Jag mötte en kyckling i 20 och kyckling och 20 kineser.
Kanske inte den kommer med epilepsianfall.
Ja,
stackars skadad.
Ja.
Nej, men du sjunger jättefint. Det kommer bli jättebra.
Ha en fantastisk dag i alla i Kulsfamiljen. Så hörs vi om en vecka. Och som min farfar brukar säga när han har spetsat kaffet lite extra en onsdags eftermiddag som idag. Han säger bara en sak. Han säger hej då! Every endless night has a dawning day. Every darkest sky has a shining ray. And it shines on you. Baby, can't you see? You're the only one who can shine for